Hi, this is Bruce Kulick, and you're listening to Alex Room Service.
God afton allihopa och välkomna till biograf Tussilago. För jajamensan, idag ska vi gå på bio. Jag fick ett litet tips på Instagram, ett socialt media på internet. Eller i telefonen, beroende på hur man tänker och säger. Kan du inte göra en podd om Kiss Meets the Phantom of the Park? Och naturligtvis kan jag det. Så tänkte jag, ja men jag kan svänga ihop någonting. Men sen tänkte jag, nej. Nu går vi tillbaks till det som faktiskt var min initialtanke med den här podden, att prata till konserter. Jag gjorde ju det de första tre poddarna eller något sånt, pratade till videos. Kanske fyra, jag minns inte riktigt, det får ni andra hålla koll på. Men idag befinner vi oss på biograf Tussilago och denna biograf Tussilago kommer att visa Kiss Meets the Phantom of the Park. Jag ska försöka hålla igång detta i 95 minuter nu, så nu får ni ju, det får ju bära eller brista. Det kanske inte blir roligt eller intressant hela vägen, men det kanske blir roligt eller intressant någon gång. Och det kanske är någonting för någon. Detta blir juniavsnittet, även om ni nu får detta i slutet av maj. Eftersom jag i juni är borta nästan hela månaden på olika happenings. Och sen blir nästa avsnitt, det blir ju då en auktionsvinst. Så vi får se vad det kommer att handla om. Det ska jag och vinnaren tar och diskuterar inom lite kort. Men idag ber vi oss alltså ut i biovärlden och ska titta på Kiss Meets the Phantom of the Park. Jag tar inte Kissology-versionen. Jag antar att det är den versionen som många har numera. Kanske har kastat sina tidigare bootleg-varianter. Men jag, för mig så är Kiss Meets the Phantom of the Park just Kiss Meets the Phantom of the Park. Inte In Attack of the Phantoms. Skillnaden på dessa filmer är två saker. Framförallt musiken. I Attack of the Phantoms, den som är med på Kissology, så får vi höra en massa låtar från soloskivorna under fight-scenerna. Det vill inte jag göra. Jag vill höra dålig porrfilmsmusik. Och den filmen är annorlunda klippt också. Och jag vill ha den här Kiss Meets the Phantom-varianten. Alltså de är dåligt klippta båda två. Tror inte att någon är bättre än den andra. Men jag vill ha den som jag kommer ihåg och den som jag såg först. Och det är Kiss Meets the Phantom of the Park. Jag har en laserdisk-kopia som florerar. Bra kvalitet, ingen text eller något sånt trams. Utan bara filmen rakt av i 94 minuter och 36 sekunder. Jag har laddat min kassettbandspelare med den. Och jag tänkte att vi tar och drar igång den nu. Om någon nu känner för att spela denna filmen samtidigt, så kan ni alltså inte köra Kissology-varianten samtidigt, för att då kommer du att hamna i osynk med vad som händer på filmen och sådär. Det kanske blir skithäftigt, det kanske blir en sån Dark Side of Oz med Pink Floyd och Wizard of Oz. Det ska jag nog göra själv sen. Men i alla fall, Kiss Meets the Phantom of the Park. Om ni har den, så spring och hämta er kassett eller er videokassett eller er digitala fil eller vad ni vill. Och pausa podden medan ni gör det, för jag sätter igång Kiss Meets the Phantom of the Park nu. Där hörde ni klicket. Nu snurrar Rock'n'Roll Over-skivan och där drar filmen igång. Det finns ju så mycket att säga om detta. Så att jag har faktiskt ingen strategi alls, utan vi kommer att ha filmen som bakgrund till den längsta podden jag kanske någonsin gör. För övrigt så har jag bänkat mig med kaffe i min stora fina Farbror Blå-kopp. Farbror Blå är som bekant den otäcka farbron i Elsa Beskows Tanter Grön och Tant Fresco och Tant Medevi. Jag har en kopp med bara Farbror Blå på, eftersom han är otäck och rälig och på alla sätt fruktansvärd. Och sen har jag 6 stycken Star Wars-choklad också. Så om ni hör ett prasslande lite då och då, så är det för att jag öppnar dem här. Jag köpte dem på hemmakväll innan idag. Och först var det papper runt en stor förpackning och sen var det små papper runt varje choklad. Det är väldigt praktiskt tydligen, enligt någon. Skål! Kiss Meets the Phantom of the Park då. Var väl 1987 som Melody Line för införskaffade rättigheterna till att släppa denna. Sverige var väl först, eller bland de första i världen, som faktiskt såg till att släppa denna filmen för kommersiellt bruk. De första 1500 filmerna eller någonting, de var ju till och med numrerade på Melody Line. Och de tidiga nummerna, eller alla nummerna, men även speciellt de tidiga, betingar ett högt, rätt så högt värde idag. Jag köpte inte den då, utan jag hyrde den. Och en sen natt så kopierade min morsans dåvarande kille den till mig. Så att när jag vaknade på morgonen så hade han jobbat natt eller något och kommit hem. Och då gick jag ut i köket och lådade ett videoband till mig. Och där var Kiss Meets the Phantom of the Park min alldeles egna olagligt införskaffade kopia. Det här var alltså innan... Ska vi säga, det måste ha varit innan alla bootlegs. Ja, det var väl samtidigt som Kiss Exposed, kanske där någonstans kring. Men det var innan vi fick alla konserterna, just de 77, eller jag fick det. Alltså, ni hade ju många av er, speciellt de äldre. Men det var innan jag fick det. Så att få ytterligare Kiss på video, det var ju så bra så att man faktiskt inte riktigt visste vad man skulle bli av. Märk väl då förvåningen när man tittar på filmen. Och, eller förvåningen, det var det inte, för att... Då, 1987, så kändes det som att allting var bra. Alltså filmen var bra och det var automatiskt. Och livesekvenserna var det bästa, för det hade jag läst att Anders Tegner tyckte i någon gammal recension efter att de hade visat denna på bio 78. Men som film betraktat så tyckte man, spännande och sådär. Men någonstans inom en så grodde den här... Det är ju rätt taskigt skådespeleri. Den är rätt så taskigt klippt. Det är väldigt, väldigt tydligt att det här är en produkt som är skapad för att sälja fler dockor. Det har ju inte så vansinnigt mycket med musiken att göra, utan den här filmen är ju gjord lite som alla tecknade filmer på 80-talet sen, Mask och Transformers och sånt. Den är ju gjord för att sälja dockor och lunchboxar och termosar och så vidare. Och jag brukar alltid skämta till det lite roligt och säga att Kiss var ju ett väldigt stort band här 1978 och hade, tänker man sig, en stor budget och så vidare. Medan då George Lucas, han hade $6 och en Big Mac. Och skillnaden mellan Star Wars och Kiss Meets the Phantom är ju då dels budgeten, där Kiss var större kanske, men dels att den ena filmen blev fantastisk och är någonting som vi bär med oss i våra hjärtan. Och den andra filmen blev Kiss Meets the Phantom of the Park, som förvisso många av just oss bär med oss i våra hjärtan. Men inte riktigt på samma sätt. Jag tittar just nu på Melissa och Sam som åker rollercoaster, ett alldeles för långt klipp. Det här har ju ingenting med någonting att göra, de pratar inte med varandra, utan det här är bara för att visa att det finns en fräck rollercoaster på Magic Mountain i Valencia, utanför eller i Kalifornien, utanför Los Angeles. Ett alldeles för långt klipp som är helt ovidkommande för resten av filmen. Att man ser ju att de är tillsammans, men det hade ju räckt med 5 sekunder. Men nu kommer vi då till paraden här igen och Sam berättar för Melissa att han jobbar ju här i parken. Eller det vet hon ju, men det händer mystiska grejer och han måste undersöka det. Vi ses sen och sen går han. Fair enough. Det är okej. Okay. Det är helt okej. Alltså jag kommer ju skratta lite då och då. Jag skrattar ju med hjärtat. Jag älskar det här. Och nu kommer de. Nu kommer de onda. För det ser man, de har jeans. Det vet vi av erfarenhet att folk med jeans är per definition ondskefulla. Speciellt om man har jeans både på underkroppen och överkroppen. Och den ondaste av dem alla, han har dessutom inte ens jeansjacka, han har en jeansväst. Väldigt, väldigt, väldigt stor skillnad. Han har ett ryggtryck på den och en skinnkeps. Vi är alla väldigt rädda för honom, men nu håller de sig i skinnet när polisen går förbi. Vad heter de här nu? De heter ju Chopper, det är ju chefen då, den onda chefen. Och sen är det Sneed. Jag har aldrig, då är det va? S-N-A-D, Sneed. Som är då hans sidekick och sen bruden i gänget. Som är en när killarna är två. Inget genustänk där, men det fanns ju inte. Vad heter hon? Jag vet, hon kanske inte ens har något namn. Nu var i alla fall Chopper väldigt elak och välte den mänskliga pyramiden. För det var ju sånt vi höll på med, vi ungdomar som inte var ondskefulla. Vi sprang inte runt och köpte sockervadd och sånt på nöjesfält, utan nej, vi satte ihop mänskliga pyramider. och lät den vara i 3 minuter ungefär, för det är ju också fräckt att stå där, speciellt i mitten, och då kan ju där ju komma en sån ondskefull orakad chopper med sina jeansbyxor och sin jeansväst och välta dig, och det vill man ju inte. Men nu så nu blir de tillsagda här av chefen, medans Abner Devereaux, människan som då är Fantomen, alltså The Phantom of the Park, det är ju ett Scooby-Doo-namn på en film, men här är ju ingen fantom, utan det är ju en vetenskapsman som går berserk. Ja, han får i alla fall veta nu av storchefen att hans grejer är för gamla och fula nu när man ser dem, eftersom det är människor som låtsas vara dockor. Och hans pengar kommer att bli indragna. Det är ju fräsigt. Oj, vad jobbigt det blir. Och därför går han apeshit och börjar göra människor till dockor. För den av er som då är lite skräckfilmsintresserad och har en viss orientering i skräckfilmer, framförallt äldre skräckfilmer, så finns det en film från 30-talet som heter House of Wax, och den blev även nyinspelad på 50-talet med Vincent Price, där Vincent Price spelar en vaxdocksmakare som brinner inne, och för att hämnas så börjar han göra just det här att han vaxar till vanliga människor. Det här tyckte jag var väldigt konstig scen för övrigt. Sam backar in i ett rum med en gul lampa. Det kommer ner en dörr. Han skriker. Dörren öppnas. Han är borta. Vad har hänt? Det är ju det är ju absurt dåligt faktiskt. Men sött på sitt egentliga sätt. I alla fall, Vincent Price-filmen där är ju en tydlig förgrund till det här då. Men nu är det inte vaxdockor här, utan 1978 då, 25 år senare eller vad det är. Så då gör man inte vaxdockor, utan då gör man en nöjespark. Och man låter en person bygga allting i hela nöjesparken. Det är fullt naturligt. Det finns inga tusentals tekniker bakom och sånt, utan det är en enda människa som designar och bygger den helt själv. Och sen tröttnar man på honom och så kastar man ut honom, och då går han apeshit. Och då visar det sig att han har byggt den till för sitt eget höga nöjes skull, för att kunna göra den ondskefull. Melissa sitter nu och väntar på Sam. 3 killar kollar på henne. En av dem är misstänkt lik Sam, tyckte jag redan då, och ser det även nu. Och hon får lyssna på Christine 16 i bakgrunden. Det tycker vi alla är väldigt trevligt. Det är väldigt roligt, framförallt att de tar just Christine 16, en låt om en äldre man som åtrår en 16-årig tjej och berättar vad han vill göra med henne, för en publik som då primärt kommer att bestå av barn och deras föräldrar. Och där har vi en som liknar Sam igen. Troligtvis är väl det samma kille som nyss satt och glodde på henne. Bara det att de hade inte råd att ha 2 olika skådespelare, så att de satte en till det. Eller hade råd. De la inte pengar på det, för att det spelar ju ingen roll egentligen. Utan det var ju Kiss alla ville se. Vilket ju också är konstigt att vi är 10 minuter in i filmen. Och de bygger ju upp nu för att Kiss ska komma och spela 3 kvällar på parkeringsplatsen. Men det är ju bara en kväll i verkligheten. Men de bygger upp så jävla dåligt. Så att, ja, men det skiter vi. Då har vi att han behöver sina pengar. Och hans park håller på att bli förändrad. Och Abner Devereaux spelad av Anthony Zerbe. Där kommer han pekar på någonting här, nu ska vi se. Nej, det har redan hänt, tror jag, att you put up that grotesque Kiss cutout, säger han. De har tagit bort en utställning han har gjort med 2 gubbar som står och rör sig, och satt upp en bild på Kiss. Det hände nu redan innan, och när jag var liten så hörde jag inte att han sa grotesque Kiss cutout. Jag hörde att han sa that group Kiss, och sen ändrar han sig, Kiss cutout. Alltså precis som att han, jag vet inte ens vad de heter. De heter Kiss, de heter Kiss. Så var det ju inte. Så att det var ju någonting jag läste in, och det är egentligen helt meningslöst att jag tar upp det här eftersom jag hade fel. Men ja, jag bjuder på den. Varsågoda. Nu är vi på de onda igen. Vi kallar dem jeansgänget kanske, i alla fall den här gången. Och nu ska de misshandla en gorilla gjord av plast, fast det är en människa i. För att man ger sig ju på plastdjur när man är tuff och orakad. Och nu har Snid... Nej, inte Snid, inte det, polisen. Vad heter han? Han heter The Chopper. Och det är... Clyde. Det spelar ju ingen roll det här. Det märker ni själva. Jag har nog sett den här filmen kanske 500 eller 600 gånger. Man lägger inte det på minnet. Hon skriker på honom och säger give it up Clyde. Ja, vi säger att han heter Clyde. I alla fall så har han fått kepsen nu. Men tro inte att maktförskjutning har skett, utan oh nej, det är fortfarande Chopper som är the big enchilada här med sin rosa t-shirt och sin jeansväst. Nu har de fått fri plåta till the House of Horrors eller Valley of Thrills eller vad det heter. Och då ska de gå och titta på skräckfigurer. Men då har ju Fantomen, som tydligen redan innan hans pengar blev indragna, så hade han förberett då skräckkabinettet till att vara något som han kunde använda i ondskefullt syfte. För det kan ju han ju inte ha gjort den här eftermiddagen, utan det här måste han ju ha planerat innan. Vad är det här för slags människa egentligen? Ensam bygger han ett nöjesfält, och redan från början bygger han in så att han kan kidnappa folk och då göra om dem till vaxdockor. Mycket, mycket underligt. Och inte alls osannolikt, utan precis som livet i stort, livet i övrigt. Nu letar Melissa, det har väl gått en timme och hon är jätteorolig vad Sam har blivit av, som man ju blir efter en timme, eftersom han sa att han skulle komma efter en timme, kanske eller två. Poliserna skrattar gott åt hennes historia och skickar upp henne till Abner. Every time I see Abner, he's got someone new working for him. Så att de tror ju varken på henne eller på att någonting konstigt har hänt. Och sådär. Och det kan man väl köpa. Men samtidigt, när det kommer en människa som är genuint orolig och efterfrågar, gee, a minute there I thought we had another disappearance on our hands. Det har alltså hänt tidigare, men vi bryr oss inte om det, utan det kan inte ha hänt något här idag. Då kunde man ju tänka sig att de var lite sådär psykologiskt utbildade som poliser ofta är. Eller väckta, att de liksom, ja men vi lugnar dig, vi slår en lov och så möter vi upp dig här och sådär. Nej, de skrattar åt henne och säger att du är värdelös som människa och vi hoppas att både du och din pojkvän dör. Det säger de ju inte rakt ut, men jag tycker att det är andemeningen. Nu har då de här onda killarna och tjejen varit inne och styrt om en maskin. Och det här är det konstigaste i hela filmen. Tre dummingar har varit inne och gjort så att en maskin gick jättefort, så folk skrek. Det ser inte ut alls att det går jättefort, men det är en annan pilsner. De springer ut därifrån. Nej, vi drar. Och då har Fantomen då, jag kallar honom Fantomen fast han inte är en fantom, också varit där inne och stoppat den. Kommer ut och då kommer storchefen. Och så säger han, jag testade några nya motorer. Varför försvarar han dummingarna? Är det någon som begriper det? Nog för att är det så långsiktigt att han försvarar dem för att ingen ska veta att han... Fast han har inte bestämt så här, för han har inte fått sina pengar indragna än. Han har inte blivit pensionerad än, utan det kommer ju när han blir övergiven på parkeringsplatsen. Så att redan här har han börjat sätta igång något, kanske för att kidnappa just de här tre tokstollarna då. Och varför har han gjort det? Och hur många av de andra dockorna har... Ja, det var ju det som polisen säger. We had another disappearance. Alltså ni märker, det finns väldigt, väldigt mycket att prata om i den här filmen. Det kommer inte att röda brist på samtalsämnen här. Jag ska bara äta lite choklad. Och jag tog nu ett choklad med C3PO på framsidan. Vilket inte alls avspeglas i själva chokladen. Eftersom den är generisk och rektangulär. Jo, nu har vi då lilla fröken Melissa som kommer till tornet. Där han har sin källare underground. Fantomen. Han släpper in henne och de kommer att diskutera Sam och bla bla bla. Och han är också lite så, nu vet han ju vad som har hänt med Sam. Det vet han ju. Men han är lite så condescending mot henne att du kommer säkert att hitta någon annan. Alltså det är ju inte det hon vill höra. Hon vill ha, vad fan är min pojkvän liksom? Sluta nu. Vi har varit ihop i 40 år och så ska jag ge ut på honom efter 2 timmar. Ja. Om vi tar lite historik här, nu ska de reda ut detta och sådär. Ja, nu ska huvudena sjunga snart också. Den hissen, säger jag för övrigt, att den går väldigt fort då, som Melissa åker ner i källaren med. Den ser ju inte alls ut att göra speciellt fort. Han berättar hur fort den går, men det ser den inte ut att göra. Men om man säger någonting tillräckligt många gånger så kanske det blir sant. Ska vi ha lite historik då? Varför sitter vi och tittar på den här filmen överhuvudtaget? Jo, det var ju taget ett litet möte där någonstans. Sent 77 så bestämde man sig för att det skulle göras någon form av film. Man tänkte sig en animerad film först. Det finns ett mötesprotokoll från slutet av 77. Där de som hade kommit med manuset ville ha återkoppling på huruvida man godtog idén. Jag har tyvärr inte det manuset, för det hade varit kul att se. Jag tycker att den här Scooby-Doo-rullen som kom nu för något år sedan, det är inte alls oäven. Den är alldeles för lång dock. Den skulle ju varit 25 minuter som ett Scooby-Doo-avsnitt är, men 80 minuter, det håller den inte för. Men däremot så bestämde man sig för att det skulle bli någon form av film. Kommer huvudena nu? Ja, det gör de. Nu måste vi prata om de här huvudena. Nu tittar vi väldigt, väldigt noga här. På tre stycken vax, ett huvud och en torso. Och en torso till. Världens sämsta barnprogram. Ett huvud och en torso och en torso till för barn med seriemördarintresse. Nu börjar då huvud nummer ett sjunga och torso nummer ett sjunga. Och, ja, där är två torsos och en kropp. Också ett dåligt barnprogram. Nu sjunger de What Has She Got. Och så såg ni lite snyggt att man panorerade ut huvudet ur bild. Och vad händer då nu när vi ser torsorna och kroppen sjunga? Jo, man byter ju såklart ut huvudet. För det var en människa som satt där och stack upp huvudet genom ett hål i kartong eller i plywood eller något annat träslag om man har lust. Och nu, under tiden vi tittar på de här tre så försiggår det febril aktivitet till vänster utanför bild. Vilket vi strax ser nu här när han har stängt av deras sång. Man ser ju för det första att de här tre skådespelarna rör sig, för de andas ju rätt så friskt. Och där helt plötsligt så huvudet är vänt på andra hållet. Och framförallt så är det inte en människa längre, utan det är ett dockhuvud. Så det här är väl en av filmhistoriens bästa scener. Jag skulle vilja påstå att det är den och den smältande roboten i Terminator 2. Som tilltalar mig väldigt mycket. Nu går dumingarna in i The Chamber of Thrills, heter det. Nu går de in där, nu blir det rock'n'roll. Men historiken då, vad vill jag säga om detta? Jo, 6 mars 1978 så var det stormöte på Acorn, och då snackade man om filmen som planerades. Så att så pass långt fram är det fortfarande inte helt klart att det ska bli film. Men det kommer det att bli såklart. Vad som händer på det mötet är att Bill Acorn vill dela sin producentroll med de andra i bandet. Så att han tar då 50% av nettot och de andra fyra får 50% också. För de ska få, de får $75,000 för detta plus $25,000 producers fee. Så $100,000 får de för filmen. Som då bekostas av Hanna-Barbera och McDonald's eller någonting. Men jag vet inte riktigt varför Bill Acorn, han vill väl ha så mycket pengar han kan få ut antagligen. För han föreslår då att han ska ta hälften och de får hälften. Och de går med på det i ett muntligt kontrakt, men de skriver inte på någonting just då. Där ser vi den där blinkande lilla thingamajiggen, den blir viktig sen. Jätteviktig. Här mötesprotokollet från mars är det tidigaste jag har där filmen nämns som en riktig film, inte som en tecknad film. Så att någon gång mellan december och mars där har man beslutat, nej, vi gör ingen tecknad. Det kanske var det här manuset från december som inte var bra eller någonting. Eller att, vad fan, det där kan vi göra på riktigt. Nu är vi då i The Chamber of Thrills, som ju är helt värdelöst. Du följer ingen snitslad bana där nere, utan du går runt lite på måfå och tittar på väldigt, väldigt dåligt utförda dockor och händelser. Men det var okej, det är 78, så man kan inte förvänta sig att allting ska vara som idag om man åker till Universal i Orlando. Men ändå, det här är faktiskt snäppet sämre än vad det skulle behöva vara. Däremot, man kan smälla små flickors ballonger om man är tuff och orakad och har jeansväst. Chopper, din rackare, om du bara visste vad som väntar dig. Hej, nu får jag inte röka här inne. Nej, det får du inte. Och Dracula är då programmerad. Nu sitter ju Fantomen som Jean-Michel Jarre bakom ett stort bord med tangenter och knappar. Och han har då alltså programmerat allting in i minsta detalj. Så att han kan få Dracula att lyfta sin arm och sätta sin hand på Chopper. Och han kan även få Chopper att åka rutschkana ner. Som han gjorde nu. Någonstans som inte vet var han är på väg. De är dessutom så roligt klippta, de här rutschkanåkningarna, för de åker ju på båda hållen. Så att man undrar, hur tänkte ni där? Men om de hade tänkt överhuvudtaget så hade vi inte haft något skratt åt, utan det hade bara varit en tråkig film. Nu har vi istället en rolig film att prata om. nu är då Clyde eller Snide eller vad han heter och bruden nere kvar. Och som alla vet så det bästa är när man är utsatt för något är att dela på sig, och det kommer de ju att göra. Och så blir hon rädd och så blir han rädd och så försvinner de en och en. Kiss har fortfarande inte gjort sin entré i filmen. Vi klockar in på 22 minuter nu. Vi hade det här första. Där har vi en halshuggning. Vem laddar det i huvudet hela tiden? För eftersom det här är en snitslad barn, eller ingen snitslad barn, utan du kan gå på måfå. Eller har de en huggning då? Och sen så blir det inte mer den dagen. Utan ja, har man tur får man se det. Har man otur så kommer man in och så ligger huvudet redan avhugget. Gud, vilken miss. Jag misstänker att det är någon sån liten alltiallo som springer och fyller på huvuden eller någonting, men det vet jag inte, därför att jag har inte varit i den här Chamber of Thrillsen. Det finns rätt många bilder från den här skräckkabinettet, eftersom Kissen kommer att ha sin fight här. Det är ju lite intressant. Eller nej, egentligen är det inte det, för det gör det nästan än mer absurt när Kiss fejkslåss med dåligt sminkade och utförda monster i ett skräckkabinett som, ja, det ser ju mer ut som en skräckgarderob eller något. Och det här har vi också ett försvinnande som är helt makalöst dåligt. Mumien grabbar tag i Clyde eller Snide eller Mahoney och han åker iväg, men mumien är inte med när han åker. Oh, plot holes. Ja, det är väl ingen som kräver att det här skulle vara sjunde inseglet. Kolla nu, alltså titta, och så tittar nu här så åker han neråt och så tittar han uppåt. Alltså han, det är ju samma tunnel, det fattar ju både du och jag. Alltså det är samma tunnel de har filmat från med två olika håll bara för att de har inte ens flyttat lampan, det blir olika belysning. Ja, det är så grejsligt dåligt så. Men han ser ju rädd ut och det var väl det de ville ha fram. Nu springer hon. Ja, det är så roligt, så roligt. Jag tar fram en liten tidning här som heter Kiss Meets the Phantom Super Scoops from the First Kiss Movie. Tanken var ju att det här skulle bli mer. Att vi är så nöjda med den här filmen och det här är bara början. För det ska vi ha jäkligt klart för oss. Kiss har ju gått från att vara rockband nu till att vara en franchise. Det hände ungefär mittemellan Love Gun och Alive 2. Kiss har alltså aktivt gått från vi spelar var som helst, när som helst. Det såg vi redan på Love Gun-turnén. Då gjorde de 32 eller 37 spelningar. Det var hela Love Gun-turnén på sommaren 77. Sen släpper de Alive 2 och då gör de en bunke spelningar till. Men det de har byggt hela sin karriär på, att göra spelningar, det är det de drar in på. Från och med februari 78 så gör de bara en enda spelning i USA, och det är då den här Kiss Meets the Phantom-spelningen, fram till juni 79. Räck upp en hand alla ni som tycker att det är ett bra drag när man nu har kommit igång och blivit ett av världens största band, framförallt ett av världens största band i USA. Då ska vi se till att vi inte är med på scenen längre. Men det ligger ju i linje med det här draget att de går från att vara livebandet till att bli dock, sovsäck och klistermärkesbandet. Det ligger precis i linje med det. Och det kommer ju skivor hela tiden, och det var ju viktigt också. Men Kiss, om man ska vara sån, på 60- och 70-talet så gjorde man konserter för att sälja så många skivor som möjligt. Vilket ju är helt, skillnaden är ju total idag. Idag släpper du en skiva sporadiskt som du säljer på konserterna, för det är på konserterna du tjänar pengar idag. Du tjänar inga pengar i princip på konserter på 70-talet. Det är ju det som har hänt. Ja, det här är fräckt. Här får vi se lite av scenbygget då från den 18 maj kanske eller något. Men så att det Kiss gör är att de skapade det här att vi ska turnera mycket och få in pengar på det hållet, för de sålde ju inte så många skivor. Det är alltså i princip kan man säga att det är de som skapade, för jag tror inte det var något annat band innan dess. Alice Cooper började med en hit med 18 och sen så var det förvisso storslagna scenshower, men turnéerna är inte så långa och inte så stora och så vidare på 70-talet. Så att, ja, jag kan drista mig till att säga att det var, Kiss var i alla fall ett av banden som skapade det här att det är på turné du tjänar dina pengar. Och då är de även det första bandet att sluta turnera. Det här kan man ju prata om otroligt mycket, och jag skulle gärna göra det, och kanske göra det i en annan podd, eller kanske mer i denna, det vet jag inte, vi får se vad det blir av. Men det är i alla fall det de gör. Love Gun spelar in rätt så mycket, de tjänar mycket pengar, och de spelar in några spelningar som inte funkar som vanligt, och då gör de lite nya inspelningar, och sen släpper man denna Live 2, och då blir de ju verkligen ett gigantiskt band. Men man lägger med lite tatueringar i skivan. Skivan är mer polerad än vad första Alive var. För det Alive gjorde var ju att den fångade den råa sexualiteten i bandet, om man får säga så. Det Alive 2 gör är att den tar och skapar något helt nytt. Den skapar... Alive är ju i alla fall ett återskapande av konsertupplevelsen du fick så långt det är möjligt på skiva. Alive 2, där skapar de en konsertupplevelse som aldrig har ägt rum genom att använda sig av massor av låtar som de inte spelade på turnén, en låtordning som de inte spelade på turnén, och framförallt inga gamla låtar då, utan bara från de senaste skivorna. Det är alltså man väljer det här att skapa någonting som för oss i Europa då blev att det är så här det är, det här är turnén. Skulle vi fråga folk som inte hänger i våra grupper och sånt, vilka låtar körde Kiss på Love Gun-turnén, då skulle de säkerligen räkna in både Hard Luck Woman och Tomorrow and Tonight. Fast de aldrig spelades. Framförallt Tomorrow and Tonight spelades ju aldrig någonsin live. Men man skapar detta. Plus att när man då fäller ut Alive 2, gatefolden, och får den här bilden. Då är, när du och jag sitter i Säffle på rummet och ser det, så är det ju så konserten ser ut hela tiden. Detta förstärks av tidningen Poster som släpper ut bilder som är så fantastiska. Där det exploderar hela tiden. Och man bara, wow, det är så här Kiss är. Och sen så fick vi då Houston-spelningarna 77 på video. Bara, nej, det hände ju inte så mycket egentligen. Alltså det smäller ju knappt. En gång i början, en gång i slutet, någon gång i mitten. Och sen så kom ju då Reunion-turnén 96. Och då var det någon bekant som sa någonting i stil med, ja, det var ju kul, men det var ju inte alls lika mycket effekter som på 70-talet. Och så är det tvärtom. 96 är den turné fram till dess datum som de hade allra mest effekter på någonsin. Det finns ingen turné innan 96 som Kiss hade mer pyro på. Så kan vi säga. Sen hade de ju Sphinx och Frihetsgudinna och sånt. Det hade de inte 96. Men här hade de ju en ljusrig som flyttade sig. Och framförallt, de sprängde ju bomber i 6 låtar någonting på scenen. Fräckt. Aldrig hänt innan. Typ. Så, men där ser man vad just Alive 2 Gatefolden gjorde för oss och vad postertidningarna och sånt gjorde för oss. Det börjar bli kvällning nu och folk står och väntar på Kiss som ska spela. Hur gick detta till då? Jo, det gick ju till så att de gjorde en enda spelning, och det gjorde de den 19 maj. Och då körde de Alive 2-sättet i princip rakt av. Det finns en konsertupptagning som är 60 minuter, men den saknar ju, den har ju inte alls. Hela alltet, vad den har är de första 45 minuterna typ av konserten, och sen har den 20 minuters eller en kvarts playback, att de spelar Love Gun playback några gånger på scenen, för du hör ju det ut i högtalarna att det här är Love Gun från studioversionen, och då posar de på scenen. Även Shock Me kör de playback. Som körde bara en konsert, men efter konserten, antingen dagen innan eller dagen efter på scenen, så körde de även Rip and Destroy utan publik. Så att det vi ser när vi tittar på Rip and Destroy, det är ju publik från konserten, men bilderna när Paul sjunger texten och de andra, det är studio, eller inte studio, utan det är utan publik. Nu kommer Kiss äntligen, och de kommer inte i någon jävla turnébuss som kör in på området och sånt, utan de flyger in. Ja, vi kan ju prata om det här till vi blir 100 år gamla. Ace skjuter med fingrarna, en effekt de skulle försöka återskapa till Dynasty, det gick inte. Paul skjuter med ögat, en effekt de försökte återskapa till Dynasty, det gick, men det gick inte så bra. Där var en spegelvänd Paul för den som såg det när han gick på trappan, eftersom han hade stjärnan på fel öga. Gene blåser eld lyckligtvis, och det har han gjort innan, och Peter, han pekar med trumpinnarna. Plötsligt står de på scenen och publiken vrålar, ungefär 8000 pers har vi i publiken som nu ska få se sitt favoritband live. Första kvällen av Three Great Nights. Första låten är Shout Out Loud, och här har vi då, de som har klippt filmen klipper ju den efter Posters och Alive 2-omslagets maner. Det handlar inte om att synka någonting så att det ser ut som att det är den här låten att spela, utan det handlar om att få det här att se så magiskt stort ut så att alla som är 10 år och sitter hemma på Traktörsgatan 16 fullkomligt går bananas. Där har vi Peters trumsolo till exempel, och där har vi en helt annan låt. Jag vet faktiskt inte vilken take, men kanske. Så att den är ju klippt bra på det sättet, men redan då, musikaliskt begränsad jag dock var, så såg jag tydligt såklart att ja, vi ser att det kommer något klipp här nu som man kan fastna för. Vi ser, det har precis varit ett från trumsolet, ja. Det kunde ju kommit ett sånt till. Tjej som hoppar, hångel. Snart filmar de väl han som filmar också, jävla rackaren. Och ett barn utan hörselkåpor. Får det lov att vara så? Vad hade den svenska regeringen sagt? Det finns mycket här. Många av de här klippen har ju ingenting med denna låten att göra. Och det fattar ju ni också. Och det fattar jag när jag var liten. Det är rätt sådär. Men det, man brydde sig ju inte, utan här är Kiss på scenen, de rör sig. Det blir inte bättre än så här. Men problemet är att återigen, det här skapar ju då bilden av att det är en så här, en Kiss, här har vi trumsolet igen. Att det här skapar ju bilden av hur en Kiss-konsert ser ut. Vilket ju inte alls var sanning för de flesta av oss. Vi fick ju inte se detta, de kom ju inte hit. Bara där, varför kom de inte till Europa på Alive 2, Love Gun Tour? Där står hon med sin kamera. Det är jättekonstigt. Och det roliga är, det här kan ju ha som sån pling i rutan. Man ser ju kameramän på scenen ganska ofta eftersom filmen lider av väldigt dålig klippning. Jag har en sån liten pling i rutan. Hur många kameramän hittar jag idag? Så varje gång ni ser en kameraman där så får ni ta en liten hutt av... Nu ska vi inte uppmuntra till alkohol hur alltid jag dricker, utan varje gång det kommer någon så tar ni en liten hutt av en 7-Up kanske, eller en Sprite eller något annat. För de dyker upp lite då och då, de här stackars kameramännen. Och nu så... Ja. Sam, check his facial circuitry. Ja, men gör det, för den är så jävla bra gjord, den här dockan. Man ser ju inte att det är en människa. Och så en liten fjärrkontroll till det. Ja, det finns mycket att fundera på. Kiss kom som sagt inte till Europa. Det fanns ju planer såklart på att de skulle komma hit. De valde att göra 5 spelningar på Budokan istället. För att maxa intäkterna, för det var det handlade om. Det hette att de inte ville spela med mindre scen, att de inte fick in sin nya scenproduktion, men i de små hallarna i Japan som de fick 77, men det hade de fått om de hade velat. Däremot så handlade det om att Tokyo hade den största hallen, och ja, har man en hall och kan vara där 5 dagar eller 6 dagar i rad, så är det oändligt mycket mer prisvärt både för bandet och för promotorn, än att hålla på att riva ner och bygga upp och ha en massa roddare som flyttar sen till ny stad. Så det blev 5 kvällar på Budokan i Tokyo. Jag satt och läste lite om, de fick ställa in ett av repen när de kom. Det där har ju ingenting med, det här är ju slutet på Black Diamond vi hör. Och det är liveklipp, det är Black Diamond live. Troligtvis i Valencia, men det där är ju första låten eller andra. Eftersom Paul har jackan på sig, för ni ser. Vad var vi pratade om? Jo, jag satt och tittade på de här schemat för Japan 78. De anlände den 26, något sånt, och så var det presskonferens. Och sen så skulle de repa då 2 dagar i rad på Victor Studios i Japan och ville repa gratis. Och det fick de första dagen, trodde man att de skulle repa och spela igenom sitt låtsätt. Men nej, första dagen bara jammade de. Det var Beatles-låtar, Zeppelin-låtar, någon enstaka Kiss-låt. Och då hörde till saken att i slutet av mars då, första giget var 28 mars, då hade de inte spelat ihop sedan februari. Vad har hänt under den tiden? Ja, för det första så har de ju börjat spela in sina soloskivor. Fastän det enligt de själva inte ens är klart att de ska spela in soloskivor ännu. Men det är det ju, för det är ju klart redan 76. Men vad har mer hänt? Jo, både Peter och Ace har ju hunnit kröka och knarka ordentligt, spart the cameraman, i 2 månader. Utan att vara på turné. Och säga vad man vill, om är man på turné så har du i alla fall 2 timmar per kväll som du måste vara lite skärpt. Men om du är hemma i de här 2 månaderna så kan du hitta på rätt mycket dumheter tyvärr. Och det märks. Jag har personligen ingenting jättemycket emot just Japanspelningarna. Men det är ju milsvid skillnad till att börja med mellan Love Gun-turnén sommaren 77 och Alive 2-turnén hösten 77 och början av 78. Men sen blir det en skillnad även om man tar Largo 77 till exempel 20 december, som är en förhållandevis bra spelning fast Peter är tydligt påverkad. Så är de ju faktiskt rätt mycket sämre i Japan 78. Speciellt de två första kvällarna är ju Ace spelar fel och man märker att de är orepade, orutinerade där, trots att de har varit ute på turné nästan konstant sedan 73. Men det är på två månader hinner man, eller nästan två månader hinner man lägga av sig. Så är det. Så man kan ju tycka att de kunde ta den där repen i som seriösa rep, och det kanske Gene ville. Han brukar vara den som vill repa, det ser vi ju i på den här Second Coming-videon när de där står i replokalen igen och de andra tre inte brukar allvar. Då blir han irriterad och går och sätter sig och jobbar istället och signerar Kistory-omslag. För att han är ju en workaholic och jag tror nog att när det repas då han är nog den som driver mest. Medan de andra ibland kanske är med, fan, vi kör Moby Dick istället för jävla Christine 16 här. Så tror jag det har varit. Jag har inte belägg för det. Jag har inte belägg för det, för det finns inga inspelningar från repen där, men jag kan tänka mig att det har funkat något sånt. Men de borde repat mer inför Japan 78. Därför, det är lite intressant. Sen spelar de ju då 2 april, det sista giget. Vi ser, vad är det? 28, 29, 31, 1 och 2. Ja, 2 april är väl sista, eller 1 april, sista giget i Japan. Och sen så dröjer det ända till den 19 maj. Innan de gör en konsert igen. Och där måste de ju ha repat både... Dels måste de ju ha spelat in Rip and Destroy. Skrivit texten där och sjungit in. För det är ju studioversionen på Hatar den Hell vi hör. Men det är en ny sång pålagd. Paul har ju sjungit in den. Och de andra sjunger ju... Fast det kanske bara är Paul och Gene. Det är faktiskt lite oklart. Man hör Gene. Jag ska lyssna lite när den kommer. Så vi hör om vi hör Gene. Eller Ace också. Så det har de gjort. Och de måste ju ha repat inför spelningen. Nu har då Kiss dykt upp här. Förlåt, sidospår. Melissa tar sig in backstage. Hon vill ha deras hjälp att hitta sin pojkvän. För det är naturligt. Jag har tappat bort min pojkvän. Jag har vänt mig till ordningsmakten. De har skrattat åt mig. Då tar vi rockbandet på scen. Det är naturligt. Hon smugglar sig backstage där hon fick det här lilla passet. Och Gene ryter till med sin vassaste röst. Star Child och Paul skjuter med sitt öga på henne. Och Sam's still in the park. Ja, varför vet de detta? Hur vet de detta? Men ja, de är ju superhjältar här lite så. Nu har ju då Sam stått och tagit bilder på dem. Vilket ju är intressant att han har kommit så nära och kunnat ta så pass fantastiska närbilder. Även om han har ett långt teleobjektiv på sin kamera. Här har vi ett annat stort plot hole i hela rullen då. Om nu Fantomen har bestämt sig för att alla är dumma mot mig, nu jävlar ska de få på tafsen. Varför inte bygga upp en hel armé med dockor och elände innan man börjar liksom avslöja sina planer? Varför sätter han igång lite karuseller här nu för att skrämma poliserna? Varför kommer det en fake Gene här? Ja, det är väl i sig för att sätta dit Gene. Men han vill ju sätta dit hela bandet, han vill sätta dit hela parken. Så det är så ologiskt att han börjar med att det kommer en Gene-docka här och slår till poliserna. För vad kan det skapa för något? Vad kan det komma för gott ur det för honom? Fräckte där med väggen där, Genes demon-grej på väggen. För alla er som har lyssnat på Kiss Live i Rom 1980 så spelade de på något som heter Castel Sant'Angelo. Och när de soundcheckade där så ska det ha varit en strålkastare som lös på Gene. Och som gjorde, Castel Sant'Angelo ligger ganska nära Vatikanen och det gjorde att Genes ondskefulla skugga syntes på Vatikanens vägg då. Jag hoppas inte det är ett rykte, jag har aldrig sett ett foto på det såklart, men det hade ju varit jävligt häftigt om liksom, där står Demon Gene och soundcheckar eller om det var på spelningen. Och nu lyser vi upp hans siluett på Vatikanen. Otroligt tilltalande bild estetiskt och någonting man faktiskt borde försöka iscensätta själv. Här lever ju Gene ut hela sitt enorma spektra av skådespelare i. Detta är ju faktiskt hans dröm. Han har ju velat bli skådespelare länge här. Som en del av sitt världsherravälde. Och han har, lever ju, det är mycket creatures gene över hans ansiktsuttryck och sånt här. Men i övrigt så är det ju demon gene vi ser. Och det ska det ju vara också såklart. Och äntligen får vi ta del av den fantastiska musiken. Jag vet inte hur många av er som uppskattar den. Jag vet inte hur många av er som har lyssnat på soundtrackskivorna till Die Schulmädchen Report och så vidare. Ganska tyska snällporrfilmer från 70-talet. Men en av de stora grejerna med den här filmen är ju fightmusiken. För man skulle ju lika gärna kunna ta musiken och använda till en porrvåffla, absolut. Definitivt hade det funkat. Man skulle kunna ha den till massage. För det är ju inte... Det är ju inte rocken, alltså det är ju inte fightmusik alls. Det har ju ingenting med Karate Kid att göra. Slutet när han står och ska göra tranan. Ingenting sånt. Utan det är bara dålig... Alltså sån lite... Funky Soul Medina-grej från 70-talet. Som är helt underbar. En av kompositörerna är den gamla klassiska Hanna-Barbera-kompositören Hoyt Curtin som gjorde till Scooby-Doo och sånt också. Och den andra kommer jag inte ihåg vad han heter, men jag försökte få tag i de här två herrarna av två anledningar. Och det var att en jag ville prata med dem om det och jag ville, en var att jag skulle vilja ha musiken från masterbanden. Alltså utan dialog och utan fight-effekter, som bara musiken. Men tyvärr, Hoyt Curtin är död sedan ganska länge och den andra fick jag inte tag i. Eller om han också var död möjligen. Spelar ingen roll. Det går i alla fall inte att få tag i den här musiken, vad jag vet. Så vi får glädjas åt att den är med här i den europeiska versionen av filmen. Jag tycker synd om alla amerikanare som sitter och tittar på Kissology. Jag tror att ja, men det ska vara, vilka är det? Det är New York Groove och... Det är någon från Peters soloskiva och lite sånt. Alltså tror att det är så här det ska låta min sann och dag. När det fightas. Det här är roligt när Melissa har varit nere hos honom igen. Han skickar ut henne. Hon kommer, you're the only one who's been any help. Och bla bla bla. Men hon får ju ingen hjälp. Nej, skitsamma. Vi ska inte leta efter mening där det inte finns någon. Här kommer då Jean i en sån här fin rock. Detta är väl en sån rock som Alexander har i sin utställning. En av de fyra, vill jag minnas. Har jag fel så ber jag om ursäkt. Men då antar jag att Alexander vill ha en sån rock i sin utställning. Men jag för mig jag så en sån där. Kan ha fel. Här kommer ju lite humor. Jeans brother was an only child. När Peter nu får prata. Men det är ju inte Peter. För han kom inte till voiceover-sessionerna eller hur det nu var. Han skete i det, hade precis krockat med en bil. Kan vara vad som helst. Så de tog in en annan skådespelare som låter lite som Peter i vilket fall. Men det spelar faktiskt ingen roll. Jean's brother was an only child. And they've got guns, säger Ace. Det är väl en av hans tre meningar i hela filmen. Rock'n'rollers don't bathe tycker jag också är en härlig fördom som den här polischefen har. Nu ska de gå och prata lite och sen så är han ju rädd att Kiss ska ställa in spelningen om de är dumma mot dem. Men sen efter spelningarna så kan polischefen få göra vad han vill med dem. Jag lämnar mikrofonen 2 sekunder bara för jag ska hämta en grej som vi ska prata om. För er som undrar vad som hände så var det alltså hörlurssladden som drog omkull självaste mikrofonen. Vilket föranledde att det blev en liten smäll och den får ni lov att lyssna på hur mycket ni vill. Jag tänker inte editera bort den. Det jag hämtade under tiden som nu Snid pratar med chefen och Paul lyssnar med sitt öga. Exakt hur funkar det? Det jag hämtade då. Det var en liten CD-skiva som kom för några år sedan. Det var en person på kanske var det Kissfackforumet eller var det något annat forum som gjorde en väldigt, väldigt häftig grej. Han tog och gjorde sin egen Kiss Meets the Phantoms CD. Kiss Attack of the Phantoms Original Motion Picture Soundtrack. Släppte väl ett hundratal CD-skivor eller något sånt. Jag vet inte, är de numrerade de här? Det är de väl inte. Nej, det är de inte. Och han har alltså gjort... Det är lite som en slags en ljudboksvariant av filmen. Man, det är bara en CD-skiva och man kan lyssna i bilen och man kan lyssna hemma. Och den följer ju storylinen förutom då två saker. Dels är det Attack of the Phantoms han har gjort. Så det blir ju lite annan storyline. Och dels så är det inte filmmusiken. Stor miss. Utan det är... Ja, vad har vi? Vi har Fractured Mirror. Vi har Mr. Make Believe och så vidare. När det händer grejer. Det här är en jäkligt häftig CD-skiva. Ändå. Därför att det är som att lyssna på filmen utan att behöva titta på den. Man kan ha den i bilen och man kan göra vad man vill med den. Nu är det här copyrightad musik. Så det är ju inget jag kan bara så där dela med mig av. Därför utmanar jag ingen till att kontakta mig i ämnet. Snälla, kan jag få en kopia på den här olagligt gjorda skivan? För det tänker jag inte bistå med. Däremot, jag är fullständigt övertygad om att många av er där ute är fågelskådare. Och jag samlar på att spela in fågelljud. Så att om ni vill så har jag gjort en egen samling av de fågelljud jag har spelat in här i Blekinge. Vissa av dem låter snarlikt musik faktiskt. Det är rätt så häftigt. Kontakta mig med ett litet meddelande på någon Facebook-sida eller sådär. Om ni vill höra de här fågelljuden så ska vi se till det. För att då kan jag ladda upp dem någonstans så får ni en länk. Det är grejer jag har spelat in själv så att det har ingenting med Attack of the Phantoms-CD:n att göra eller någonting. Utan vill ni höra mina egenhändigt inspelade fågelljud, alla ni som då är intresserade av fågelskådning och sånt, det behöver inte vara ni andra. Så kontakta mig så ska vi se till att ni får höra fågelljuden. Tillbaks till filmen då. Han har byggt lite robotar ändå, Gene här, och nu kommer snart de andra. Alltså, jag vet inte, jag har haft väldigt roligt än så länge när jag har pratat, men jag känner redan att intresset för att hålla igång storyn i filmen, inte nog med att jag har tappat lite intresset av hur storyn går fram. Jag märker när jag ska prata om den att det inte finns någon egentlig linje. Men man märker ju att manusförfattarna har ju nog tröttnat någonstans här också. För att det blir segare och segare. Här har vi lite äkta live-klipp igen. Det här är ju I Stole Your Love ifrån konserten. Och det är ju första låten på spelningen. Även om de envist spelade Detroit Rock City till även om de envist använde sig av Detroit Rock City på Alive 2. Så är det I Stole Your Love man öppnar med. Även i maj 78. Lite äkta live-ljud och lite äkta bilder också. Vilket ju är jävligt fräckt. Kan ju nämna det att till Kissology så letade VH1. Nej, det gjorde de inte, men han som gjorde Kissology. Ja, Tommy Thayer och någon till letar ju efter originalrullarna. Alltså det vill säga råmaterialet för att ha lite såna här reels och sånt att kunna bistå med. Det man hittade, det var totalt 2 minuter. Det är vad som har överlevt. Så att risken slash chansen för att vi någonsin kommer att få se mer film från denna är i princip obefintlig. Antagligen har de här originalrullarna åkt ut med när man rensar coinkontoret efter 80 eller 81 eller fan det var. För jag antar att det var där de var. Att han ägde, eller så ägde Hanna-Barbera-rullarna och de sket väl fullständigt i Kiss efter att de hade klippt ihop filmen. Så det, på den tiden var det väldigt sällan man tänkte på att nej, men om 30 år kanske det kommer DVDs med extra material. Så man hittade 2 minuter. Det finns alltså 2 tysta minuter med outtakes, närbilder på Gene och Ace, tror jag, under Shout It Out Loud. Och en wide shot som man ser hela scenen. Typ som man såg Black Diamond innan. En sån bara lite, och det kommer nu från någon slags showreel så där. Det här har vi filmat idag. Det enda som är fräckt, alltså det är kul så att det är Kiss från 78, men det är bara 2,5 minut. Men det som är fräckt att säga det är att om man tittar noga i ljusriggen då på den här wide-shoten så ser man bilarna på vägen utanför som kör. Det blir lite personligt sådär. Men i övrigt, det var vad de hittade och de använde sig inte av det till Kissology. Synd faktiskt. Tänk om man hade hittat och kunnat klippa ihop konserten där, för frågan är ju om ljudet är bevarat. De har ju inte tagit upp ljudet speciellt bra. Om man hör live här, riktiga live-klipp, så är det ju rätt ruffigt. Snudd på bootleg-ljud faktiskt. Det är ju överdistad sång och sånt. Kunde de inte haft Eddie Kramer till att ta ljudet? Det hade väl varit logiskt att någon vettig människa, men nej, då kör de en ren, rå soundboard-inspelning. Och det tilltalar ju mig, men det är ju inte det som gemene man vill höra såklart. Och hela live-klippet här är ju fullt med effekter som då inte hände. Och flera av de här klippen såg vi ju redan i Shout Out Loud-klippet också. När Ace gunkade med gitarren och när Gene var närbildad och vickar med tungan och sånt. Så att det är ju återanvända klipp också. De filmar inte hur mycket som helst, kan vi säga. Tanken var ju att folk ser ju inte sånt. Utan folk går på bio eller tittar på tv och så ser man en film en gång. Och sen så tänker man inte på sånt där. För att 78 var det fortfarande inte helt vanligt med videobandspelare hemma. Det började bli lite vanligare i USA, men det var ju inte jättevanligt. Och det här att se grejer flera gånger, det är sånt som vi tycker är roligt. Och framförallt filmanalytiker då sitter och tittar på Nosferatu 100 gånger för att se just den här handrörelsen och sånt. Kiss var aldrig tänkt att bli ett sånt band, ett band man analyserade. Kiss var från början tänkt att bli ett stort band och sen blev det ett företag som skulle tilltala barn. Och efter det någonstans så kom vi. Vår generation som växte upp. För säga vad man vill om alla er som älskade bandet på 70-talet och sådär. Ni var ju tonåringar då, eller kanske till och med lite yngre. Man är inte analytisk då, man funderar inte i de banorna. Man sitter inte hemma och gör podcast som Hard Luck Woman huruvida den spelades live. Utan det man fick berättat för sig, det var det som hände. Och det är inget fel i det, jag sitter inte här och pekar pinnar på det, utan jag är ju exakt likadan själv, utan det handlar ju om en mognad, en personlig mognad att växa upp och lära sig och lite källkritik och bli lite sådär att ja, men det kanske är lite kul att lära sig mer om det här. Och Kiss var ju inte ett sånt band, Kiss var ju ett band för då, ja, populasen eller för, det var ju en dagslända, det var ingen som trodde då att de skulle leva i 43 år. Chi fick de, kan vi väl säga, vi som tycker att det är roligt att de finns. Och därför så sparar man ju inte. Alltså det är därför de fick vända sig till fans när de skulle göra Kissology-boxarna och så vidare. Därför att det var ingen som hade sparat på gamla tejper och sådär. Det var ju bootleg och sen hade ju bootleg-nissarna hade ju bättre kvalitet eller bättre kontakter till att få fram grejer och sånt. Sen var de ju sviniga då och ville inte betala för grejerna såklart, men det var ju VH1 som inte ville det, för då ryktet säger ju att de blev erbjudna New Orleans 83, den pro-shoten där, men de ville inte betala $100,000 för den, och det kan jag väl förstå för det var mycket pengar, men samtidigt, Jesus H. Christ, betala och släppa ut för fan. Skit i det, tillbaka till filmen, nu har det hänt grejer här och Kiss har spelat igen och Sam har gått bananas, för nu ska han ha talismanerna. Talismanerna som vi fick se lite innan och som har ett mystiskt force field. Beethovens fifth! som då gör att Kiss är de speciella personerna slash sagofigurerna de är. Sam är in och letar efter dem nu, för han behöver dem för att kunna förstöra, eller för att tillsammans med Fantomen kunna förstöra förbandet. Melissa är ledsen. Och Kiss varvar ner efter konserten genom att sitta fortfarande i smink och dräkter vid poolen och spela Beth. Då säger ju ryktet att när de spelade in Beth 76 till Destroyers var Dick Wagner inne och lade ett gitarrspår som sen inte kom med. Och att man eventuellt använde det till denna filmen. För den som lyssnar på det gitarrspåret vi har här och tror att det är Dick Wagner, så säger jag bara att köp Revaxör, är du snäll. Det här är ju, alltså det är ju så undermåligt spelat. Nu för att det ska vara dåligt då när han petar på talismanerna nu och Paul spelar ett falskt akkord två gånger. Nu för att det ska vara dåligt, men det är ju inte bra akustiskt spelat, och att det skulle vara en professionell studiomusiker som har gjort det. Ain't no shit in the heart of the city, som David Coverdale aldrig sjöng. finns inte en chans i helvete. Det måste vara Paul eller någon som har lagt det jävligt snabbt samtidigt som de var inne och sjöng in Rip and Destroy. Det kanske till och med var städerskan som i Join the Flumride-filmen. Det vet vi inte, men det kan omöjligt vara Dick Wagner i alla fall. För skulle han spela så jävla illa... Okej, det är en ren akustisk gitarr, inga effekter och så vidare, men det är ju då det ska låta bra. Det är då man vet att man är bra, när man inte behöver dölja sig bakom effekter. Och säga vad man vill om Dick Wagner 78, men bra, det var han, det kan jag lova. Eller 76 då till och med, om det skulle vara det. Så att nej, det tror jag inte alls på att det är. Och sen så sitter Peter där och sjunger samma vers om och om igen. Har de ingenting bättre för sig? Är detta vad de gör? De blir ju inte ens svettiga av konserten eftersom sminket är fint. Ja. Plåthos. Nu är jag tillbaka här. Nu kommer Sam ut. Han fick inte tag i talismanerna ju, för han kunde ju inte röra dem. Så han behöver en talismankraftfältsförstörarpistol. För sådana har vi ju, och har vi inga så kan vi tillverka dem, eftersom vi vet omedelbart när vi är en fantom och ser att det finns ett kraftfält runt talismaner, då vet vi omedelbart vad vi behöver göra för att kunna förstöra det här kraftfältet. Det är sedan gammalt, det vet vi. Så att, nu ska jag öppna mitt andra choklad. Det här är Boba Fett på framsidan. En av mina favoriter förresten för övrigt i filmserien. Jag hoppas han får lite cred nu när de ska göra ett sidospår-grej om honom. Me like the bounty hunters. Det ska jag. Ja, they're hurting Sam, och hon kramar honom och han var avvisande. Nu är han ju robot, det vet ju vi, men hon trodde ju att något annat kanske, jag vet inte vad hon trodde. Men i alla fall, Kiss kommer till hennes räddning och de säger att han har varit på talismanerna. Han har varit inne och rumstrerat i vår loge / bungalow där vi bor tillsammans. För det gjorde Kiss 78. Och han fick inte tag i talismanerna, och det är vi alla väldigt tacksamma för. Nu ska vi se vad... Ja, titta. Den där soffan förresten som ser ut som en orm, var det någon av er som ville ha den när ni var små? Jag ville aldrig ha den. Jag tyckte den såg väldigt obekväm ut att sitta i. Kan fortfarande förnimma det, att vad det är bra. Och där har vi Jeans, skådespelartalang. Han är lite sån. Han kommer ju från de gamla 20-30-talsskräckisarna. Och då spelar man ju inte bara skådespeleri med rösten, eftersom många av filmerna var stumfilmer, utan du spelar med ansiktet. Och Gene gör sin bästa Bela Lugosi och spelar med ögonen. När jag säger att han gör sin bästa Bela Lugosi så är det absolut sant, men det betyder inte att det har någonting med någon skådespeleri att göra. Utan det ser ju bara lökigt ut. Bara lökigt. Stora uppspärrade ögon som den värsta junkie, och pupiller som tittar åt höger och vänster. Det är värre än de här jävla dockorna som Fantomen har i sin källare. God, I love it. Men nu är det dags för Kiss att visa att nu jävlar ska du få din rackare, vem du än är. Vad gör vi då? Vi går ut i full regalia och börjar leta efter en fantom. Mycket snack om att Ace kille är mörkhyad, Ace stand-in. Den stand-inen där är inte mörkhyad. Där var... alltså det här, nu har vi ju då lyxen med att leva 2016 är att vi kan pausa och titta på stillbilder av de här människorna som inte någonstans är lika Kiss, oavsett hur många dräkter de sätter på sig. Så alla de här fyra som hoppar över staketet, titta lite på dem om ni får tillfälle att pausa och ha er. Jätteroligt är det. Och även Gene när han flyger sen snart här när han slåss mot monsterna. Kiss... Det här, alltså nu blir det bra. Vad är det här för monster som kommer här? Återigen, han ska ta över parken nu, men är det inga vakter någonstans? Ingen som uppmärksammar att det är något fuffens på gång här. Och robotarna tittar på varandra och nästan in i kameran. Det är så mycket Scooby-Doo över detta. Jag vet inte hur många av er som gillar Scooby-Doo. Jag älskar Scooby-Doo. Framförallt den serien som kom på 60-talet, 70-talet. Scooby-Doo, where are you? Riktigt härlig 70-talstecknat med lite skräcktema i. Det kommer man inte undan att det är väldigt bra. Men de här robotarna, varför interagerar de? För de, när han gör dem, när han står och tillverkar dem, så är det ju knappt att de liksom lyder hans kommando och sådär, än mindre att de interagerar som människor. Men här gör de det och klättrar i Bergdalbanan. Det här är ju så bra, och nu kommer musiken, vi höjer. Nej, bara för det så försvann den där. Ja, det är väl när de börjar slåss nu. Nu ska vi se här. Skjut ner dem nu, Paul. Ta ögat. Och där sitter han med tangenterna igen och får en att klättra. Alltså, hur vet... Jag vet... Nej, det finns så många frågor. Vänta, nu. Kom igen nu då. Påfilmsmusik deluxe. Nu jävlar. Åh, det här svänger ju gött. Och Ace har ju ingenting bättre för sig än att springa runt och slå volter. Ja, Frans! Ja! Snäll, snäll! Så jävla bra ju. En sak man också kan roa sig med, förutom den här pling i rutan med Spot the Cameraman, det är pling i rutan när... Det är stand-in kontra den riktiga medlemmen i bandet. Det skiljer sig på en millisekund då. Från klipp till klipp till klipp till klipp så kan det vara Gene, stand-in, Gene, stand-in. Och ibland är det så förvirrande för att vi ser ju direkt. Där är ju inte Gene till exempel. Vi ser ju direkt när det inte är Gene. För att vi kan hans drag utan och innan. Och tanken var väl att ingen såg Kiss som människor utan man såg dem som smink. Och då var det väldigt lätt att byta ut dem. Det där är ju inte Peter till exempel. Alls. Därför blev det väldigt roligt när liksom i samma scen... Vad är det för pose han har? Såg ni armarna där? Det har jag inte tänkt på innan. Den kan ni pausa och spela tillbaka och titta på. Det blev väldigt roligt. Och det blev framförallt väldigt roligt när de slåss mot sig själva. För då slåss de emot sig själva och då ska dockorna vara välliknande. Så att där är det jävligt svårt att fatta vem som är vem, kan jag säga. Om man då inte vet eftersom de goda vinner. Men vad är det här? Vad ska det här föreställa? Apor? Det kan inte vara. Det måste vara varulvsapor. Klättrande varulvar. Devereaux! Hur fan vet Gene vem Devereaux är? Gene är alltså basist i ett rockband som ska spela 3 kvällar. Och han har råkat bli insyltad. Oh. Och det är sånt här shot man skulle vilja ha längre. För det här är gjort för att klippa. Men man skulle ju veta vad som händer efter klippet. Ja. Gene vet ju ingenting om Dever. Han vet ingenting om parkens finansiella svårigheter. Varför skulle han här säga detta? Oh, Devereaux. Han är... The evil madman. Hur i helvete vet du det? Ja, mer Boba Fett-choklad där. Vänta lite, va? Oh, där kommer en vagn åkandes alldeles ensam. Det vill man inte. Det vill man verkligen inte. Ensamvagnar, de är värre än de använda vagnarna. Eller vad det heter. Det är ett gammalt talesätt, tror jag. Jo, nu kommer ju snart då The Martial Arts Fight Sequence. Och det är också... Anledningen måste ju ha varit att man ville ha in fight-scener i filmen. Jag fattar inte varför egentligen. Återigen, det här ska då vara en film som tilltalar barn. Och som förhoppningsvis ska leda till kommers för bandet. Men varför vill man då ha slagsmålscener? Jag menar, om man går till Scooby-Doo och de som var för lite äldre, för de var ju lite läskiga sådär. Så de slåss ju inte utan de jagas ju lite och sådär. Men det här är ju rena fightscener där det exploderar och... Ja, jag vet faktiskt inte. Det känns som att målgruppen är så otydlig. Och att... Jävligt bra robot det där. helt obegripligt. Helt obegripligt. När har han haft tid att göra asiatiska karaterobotar? Har han gjort det på betald arbetstid? För i så fall förstår jag verkligen att han fick sparken. Har han gjort det på sin fritid? Ja, för det här måste ju ha tagit många, många år att skapa de här och så styra dem med små runda vita knappar. Och sen helt plötsligt styr han inte dem, utan nu har jag ställt in så nu ska de slå Gene, som var riktiga Gene. Som ju antagligen ville göra sina, det är inte riktiga par, som ville göra sina stund själva, vågar jag tänka, så i den mån det var möjligt. Men alltså, för de kan ju omöjligen, där stod väl i sig två stycken karatesnubbar på en utställning, men han har gjort många här ju, fyra stycken, där kommer tre till, och där kommer flygande Ace. Jag förstår det inte. Vården. Jag förstår den inte. Det tycker jag är så fint. Och lasersvärd där, nej, det var ett vanligt. Men de gjorde en liten blinkning till Star Wars, eller så gjorde de inte det. Det kanske var helt omedvetet. Men jag tyckte det var lasersvärd när jag var liten. Och det är faktiskt mina känslor vi pratar om här. Så att nu får vi... Jag hade ju rätt. Där stod någon i blöja. Var är han? Där står titta! Jag är en sumobrottare. Hur mycket folk som helst. Hur mycket tid har den här fantomen till att sitta och tillverka robotar som ska slå ihjäl folk hela dagarna? Nej, jag börjar med om jag förstår den där chefen som, nej, vi får dra in på dig här för att jag vet inte vad du pysslar med om dagarna, men någonting gör du och vi får inte valuta för våra pengar. Men nu kommer det fräckaste av allt här. Nu blir de ju omringade. Två frågor då. Vad är det för en jäkla effekt? Hur skulle den funka rent praktiskt? Att Ace viftar med tummen och de fyra försvinner? Och vad blir de av? Var är de nu? Var säger tummen att de hamnar? För att nästa gång vi ser dem så är de ute och rock'n'rollar lite. Är det förinställt? Har han ringt in, eftersom det här var innan internet, så kan han inte ha smsat. Har han ringt in någonstans att jag vill att när tummen åker upp nästa gång så vill jag vara i Örnsköldsvik. Det kunde vara jättepraktiskt av rent turnéaspekter då. De kunde ta hela scenen med sig kanske. Lite fräckt att Fantomen hade den här pistolen för att ta bort kraftfältet. Den hade han ju färdig där nu. Vi har inte sett honom tillverka den. Det här förefaller ju vara samma kväll. Och när han skjuter där så går någonting sönder. Men när Sam skjuter på talismanerna så tar han bort kraftfält. Hur vet pistolen när det är kraftfält eller tar sönder sak? Ni märker att jag ställer många frågor här. Många av dem kommer att förbli obesvarade. Tyvärr, eftersom det inte finns några svar. Nu är det onödigt med en lång historia här. Och Kiss är fortfarande i limbo någonstans. Vi vet inte riktigt var de är. Tummen sköt iväg dem. Men Sam har hittat tillbaka till talismanerna och nu tänker han skjuta på dem så att Chris tappar sin kraft. Bara se om jag har något. Jag tog fram den här tidningen innan, som sagt, Kiss Meets the Phantom. Det är lite fräckt, för om man slår upp, första uppslaget är en bild från martial arts fighten och en vägg där som Gene tar sådana. Men nästa uppslag är då själva innehållet i tidningen. En bild på Gene, en bild på Ace, en bild på Paul och en bild på Peters stand-in. Så där har vi den som gjorde tidningen, som heter Amanda Murray, Murra Matetsky och Michael Lieben. De visste nog inte så där vansinnigt mycket vem som var vem. Kanske svårt att se. Vi ska se om vi kan få lite namn här. Jo, Kiss åker karusell nu. Ja. Så var det ju. Det är där man hamnar med tummen. Man hamnar bland karusellerna. Nu får de åka så ska vi se om jag har... Nej, jag hade inte... The plot thickens. Ja, det gör den, va? Eller pappret om man tappar det i vatten. If fire signs worry too much. Det är roligt. Det finns ju ett gammalt rykte, och det stämmer nog, att de här manusförfattarna följde ju Kiss på turnén. Jag antar att de följde Kiss på turnén då 78, i början av 78. Och skrev ihop ett manus och repliker då till bandet för att fånga medlemmarnas persona. Och Ace hade inga repliker först, han skulle bara skratta hela tiden, för det var det han gjorde. Otroligt skojigt såklart, och jag antar att det var sant. På sidan 63 i tidningen har vi en bild på flygande Jean från apfighten, och det är då inte Jean utan stand-inen också. Så kan ni titta på det om ni har tråkigt och vill vara med om det. Ja, nu är vi tillbaka. Nu har vi åkt färdigt karusell. Vi ska till The Chamber of Thrills. Alltså replikerna, det är Fäbodjäntan så det stänker om det, förutom snusket. För den som inte vet vad Fäbodjäntan är, så är det en svensk ekivok film från 70-talet som förvisso är en erotisk film, men som utgör sig för att vara en vanlig film också med dialog, med fantastisk dialog. Så att har ni inte sett Fäbodjäntan så gör jag själv en tjänst och gör det. Nu är Kiss på väg till The Chamber of Thrills. Vi är 1 timme och 10 minuter in i filmen, vi har 20 minuter kvar. Hur ska detta gå? För att är det någonting vi fattar så är det att nu blir de ju lurade. De följer Sam här. Han har lyckats hämta talismanerna. Men det vet inte Kiss om. För när han petade på talismanerna, då spelade han falskt i Beth. Men när han skjuter sönder, eller skjuter bort kraftfältet och tar talismanerna med sig, då märker de ingenting. Det känns inte liksom att de blir lite trötta eller dåsiga. Eller för lågt blodsocker eller något annat. Nej, nej, det märks inte alls förrän man börjar fightas. Jag spoilar filmen här för er nu som inte har sett den, men Ace tumme funkar inte längre, så kan vi säga. Tummen är att betrakta som ur funktion. Musiken i The Chamber of Thrills är ju unik så tillvida att den är värdelös. Jag har pratat mycket om musiken i resten av filmen här, men just den är exceptionellt dålig faktiskt. Och jag antar den ska vara skräckinjagande, och den är ju skräckinjagande på Scooby-Doo-sättet, sådär som att kunde de inte fått mer tid och pengar att lägga på det här. Kiss går ju en snitslad bana här inne, det gjorde ju inte Chopper och Leif Åke och Maj-Britt, utan de gick som de ville, men Kiss går en bana runt här. Återigen, är den alltså igång då nattetid, eller har han har väl såklart satt igång den för han visste att de skulle dit, för nu ska han ju kidnappa dem. Och här har vi då det stora plotthålet i... inte plotthål, det är det ju inte. Pratar mycket om det, jag ber om ursäkt. Ett stort problem för mig här, det är ju detta med dammsugarna. Dammsugarna, tänker ni nu, vilka jävla dammsugar. Nu har han ätit ett Star Wars choklad för mycket. Men oh nej, jag har 4 kvar. Men det här att när... Titta, nu går... Nej, jag fattar inte det. Jag fattar verkligen inte det. Och Frankenstein reser sig och han drar svärdet ur ett skelett och verkar sådär leta och ser ondskefull ut. Men Frankenstein har ju redan rest sig. Varför är du kvar igen? Ändrar du dig? Förlåt. Dammsugarna, det är de som kommer i taket sen när Kiss står på exakt rätt ställe, så skickas det ner 4 dammsugare som suger upp Kiss, lite som den här stora vacuum cleaner i Spaceballs. Istället för att han då använder sig av tunnlarna även här. Alltså tänk vilket otroligt intrikat system han har byggt, den här Abner Devereaux, helt ensam. Han har inga henchmen förutom Sam, och Sam hade han ju inte i början av filmen, det vill säga i början av dagen innan. I alla fall, han hade ju Sam till att jobba för honom, men han hade ju inte Sam till att jobba för honom på det sättet, utan han hjälpte till att göra dockor. Så han har alltså byggt hela det här tunnelsystemet själv, och även 4 dammsugare, i den händelse att... Ett rockband bokas till min park. 2. Jag samtidigt får sparken för att jag hittar på dumheter. 3. Rockbandet, inte bara ett rockband, utan de är 4 stycken och de är superhjältar. Och har dessutom bestämt sig för att rädda parken. Eller Melissas pojkvän. Eller båda. Eller ingen. Och i den händelse att jag lurar ner dem i min Chamber of Thrills. Och i den händelse att de ställer sig på exakt rätt ställe vid rätt tillfälle, så jag kan trycka på en knapp och helt sonika bara köra upp dem i min dammsugare. Ni fattar. Det är inte logiskt. Det är det jag vill ha sagt. Det är inte logiskt. För det lov att vara, det är inte riktiga Paul. Det säger vem som helst. Han plutar med munnen, men det är riktiga Paul. Men återigen, jag klipper dem från sekund till sekund, och så ser ju vi att men det där är inte, det där är det, där är inte, det där är det. Och till slut blir man så trött i hjärnan. My brain hurts. Is it a tumor? It's not a tumor. Varför gnagar fake-varulven på Jeans plåtben? och Peter ska vara lite fightig och så. Det kanske han var i verkligheten. Det här kan ju ha varit ett sätt. Det där är inte Ace, det där är inte Paul. Det kan ju varit ett sätt för Peter att få ut lite aggressioner mot Paul och Jean och lite minnen från sitt 60-tal när han bankar skiten och folk upp i nere i Brooklyn då, och Ace bankar skiten och folk upp i Bronx. Om de nu bankar skiten och folk, det vet jag ju inte såklart om de ja, om de gjorde det. De kanske bara spelar musik och var jättetrevliga alltid. Det vet vi inte. Och nu så hoppar mumien. Titta, det är ju fullt naturligt för en högteknologisk mumie att fånga andemål. Men de andra två står mer och varulven står och juckar lite. Jag har aldrig tittat så här noga på denna filmen. Det kan jag säga. Jag har tittat noga på Kiss-medlemmarna. Jag har aldrig tittat så noga på de andra, så att säga, skådespelarna eller britterna på. Nu skjuter vi på med pistolen på talismanerna. Men återigen, okay, han kanske inte hinner känna efter om det är som att ha lågt blodsocker här, men att tända fel på en mumie kan vi göra. Det här är rätt brutala scener. Alltså nej, det är det inte. Det är inte alls brutala scener. Men om jag hade varit 8 år och en människa, en mumie brinner, det är lite läskigt ändå, är det inte det? Och säga vad man vill, men det var ju inte tonåringarna man ville sälja kissdockorna till som släpptes veckorna efter att filmen hade visats. Och tummen funkar inte. Tummen som man hade då sms, eller ringt in, förlåt, det fanns ju inte internet. Så man ringt in och sagt, nu vill vi vara utanför om det händer någonting. Det funkar inte. Då backar vi bakåt. Ja, för man kan inte backa framåt. Vi backar bakåt och hamnar någonstans. Och så kommer dammsugarna. Or should I say up? Tänk så sjuk i huvudet han måste ha känt sig. Varför är de olikfärgade? Kände han någon som målade sådär? Ja, men du, kan jag få en dammsugare i blått, en i grönt och en i orange och en i rött? Reverse shot för alla av er som... Alltså tänk så sjuk i huvudet han måste ha känt sig. Han sitter där bakom sitt sånt Jean-Michel Jarre-fort. Med tangenter och sånt. Och nu kommer... Okej, det här är det bästa. Om vi nu ska prata plott hörs. Nu är det så här. Kiss har sagt att de ska spela 7:00. Det är väl en sak. De blir försenade. Publiken börjar bli lite dålig. Blir lite irriterad. De kanske kommer 7:30. Jag vet inte hur sent det här ska vara. Liksom, hur försenade de är. Men publiken är ju det. Ser ni att det är typ 8 pers utanför staketet där? Helt tom parkering i övrigt. Ser ni det? Det har inte jag sett för. Det var roligt. Kiss ska gå på... Och de är försenade, publiken är uppspelt. De vill jättegärna se sitt favoritband Kiss, where are you? Och det här kommer aldrig att gå bra. Sen kommer Kiss. Och Kiss sjunger en sång om att förstöra. Rip and destroy. Publiken hör, de ser sitt favoritband. Och de blir inte exalterade av att se dem, utan de är redan irriterade för att de var försenade, och de blir ännu mer arga för att texten sen hamnar om att ta sönder saker. Missförstå mig rätt nu. Ni står där i Globen. Kiss kommer ut på scen, ni blir försenade och ni har tvingats genomlida vad heter de? Velvet. Pipe. Ja, skitsamma. Tvingats att lämna ett dåligt förband. Kiss blir försenade, kanske en halvtimme. Sen går de på scenen och så öppnar de en låt som ni aldrig har hört för. Fast ni känner igen den lite. Fan, det låter som den här Hotter Than Hell. Ovanlig öppningslåt. Roligt, spännande det här ska bli. Häftig konsert. Gud vad högt det är. Så kommer texten och så är den att vi ska riva ner stället. Fast de sjunger inte riktigt det. Det var refrängen i Rip and Destroy. Och nu ska vi riva, vi ska vara lite arga. Och det påverkar publiken så till den milda grad att de, nu jävlar, nu ska roddarna och scenbygget och hela parken få se vad vi kan åstadkomma som publik. Är det logiskt, tycker ni? Än så länge har inte black metalen gjort sitt inträde och satanisthårdrocken lyser med sin frånvaro, även om King Diamond har börjat sjunga lite grann i ett band som heter Black Rose och sådär 78. Men Venom och Merciful Fate och framförallt Mayhem och Slayer och de riktigt tunga grabbarna, de finns inte riktigt ännu här. Utan här är det glättig. Här ska vi sjunga om Christine 16. I've got to have you. Can't live without you. Din lilla tonåringsbrud. Det är helt okej. Okay. Vi köper det. Men sjung inte Rip and Destroy. För då jävlar ska vi riva scenen. Det är många svordomar idag, jag vet det. Och jag är medveten om det. Och jag ber om ursäkt för dem som tycker det är jobbigt. Men så är det när man är lite uppspelt och glad. Nu kommer Kiss. De är inte sitt vanliga, glada, ystra jag. Utan de kommer och ser bedrövade ut ur sin husbil. Ha? Varför skulle de se ut så där? Bara för att de var robotar. Robotarna har ju bevisligen tidigare kunnat interagera med varandra och visa känslor. Jag tänker på han svärdnissen nere i Chamber of Thrills. Varför har han då misslyckats med att göra de här robotarna riktiga? Och där visade sig att polisen är en robot. Tror jag. Gör du det? Det får vi aldrig förklarat för oss. Är Sneed en polisrobot? När blev han en robot? För han var ju inte en robot tidigare på dagen. Bara några timmar tidigare var han inte en robot. I alla fall, nu kommer de. Nu blir det åka av, tänker publiken. Nu ska vi få vårt lystmäte tillfredsställt. Undrar vems idé det var att ta en gammal låt så här istället för att skriva en ny. Och så sjunger Paul i osynk. Jag tror det är lite medvetet. Nu ska vi fatta då att de här är inte lika bra som Kiss brukar vara. Så att han sjunger i osynk och han sjunger en arg text. Aha, fara och färde. Någonting är på gång. Riktigt otakt är det. Och Paul säger sådär. Jag är så arg. Och den, varför gör man så med kameravinkeln? Fattar ni det? Det är ingen i publiken som uppfattar det. Det är ingen som blir upphetsad av det. Det är bara vi som tittare. Vill de nu att vi som tittare ska bli arga? Publiken börjar bua. Och tycker att nej, jag vill höra I Stole Your Love. Och jag vill gärna höra den med den japanska texten också. Den som fanns i den japanska LP-skivan. Giving your devils or dropping your devils food. För det är för mig en helt logisk textrad. Gene slår på basen för en tung konsertupplevelse. Och det är bara denna låten de har. För snart kommer ju då solot. Och det varar länge och sen fortsätter de sjunga. Och tanken är väl att de ska sjunga publiken upp i en frenzy. Så att de ska riva allting. Publiken som har betalt sina pengar för att se den här konserten. Och som då väljer, för det gör de, de väljer att bli arga istället för att kissa på scenen. Och samtidigt så står då bandet här med sina plot holes. Och självklart, i bästa James Bond-anda har han glömt talismanerna där, fantomen. För fantomen kan ju inte vara kvar. Var har han gått någonstans? Svara mig på det. När han går, här får ni prime seats eller vad han säger. Nu ska ni få se när allt går åt helvete. Nu tar jag en promenad, tänkte jag. För jag vill ju inte säga att allting går som jag vill. Så försvinner fantomen. Går och lägger sig kanske. Han har jobbat nu i flera dagar i och för sig. Det kanske är dags att ta en liten tupplur. Eller så åker han och käkar lite. Kanske är hungrig. Kanske inte har någon Star Wars choklad. Helt oklart vad han gör för någonting. För han är ju i alla fall inte där. Men grabbar, bara så ni inte får några idéer. Jag lämnar era talismaner här. Ni kan inte ta dem ändå. Så det gör ju inget. Nej, jag tar inte dem med mig. Det är onödigt att ta dem med sig. Jag lämnar dem här för ni kan ju inte ta dem ändå. Om ni undrar varför ljudvolymen höjs och sänks lite så är det för att jag får ont i ryggen just nu så jag får ändra mig lite när jag sitter här. Onödigt, jag behöver inte säga det. Ja, nu är det i alla fall snart dags för Kiss att återfå sina talismaner och åka tumme. För varför funkar de igen? Har de laddats nu på något sådär wifi-sätt som man inte fattar? Eller var det bara, alltså, kraftfältet, var det en simulerad närhet till talismanerna som han tog bort? Men när de då håller i dem igen så blir de laddade direkt och Kiss blir superhjältar igen. Vad är dealen? Jag fattar inte det. Gud så arg Paul ser ut. Inte en människa i publiken är där när han står och gör de här minorna. Han måste ha känt sig jättedum. Det hoppas jag, för han såg faktiskt ganska dum ut. Och varför är det Peter som plötsligt har kraft nu? Nej, det är ju alla fyras kraft, men det är det ju inte. Det är Peter som hämtar. Återigen, kameraklipp som ingen i publiken ser, så det ska bara agitera tv-tittaren. Men jag fattar inte. De är ju urladdade, eller kraftfältet är borta. Och vad det hänger i ett snöre där, det är ju så jäkla dåligt. Den som, alltså, kunde de inte i alla fall fått det att färdas utan att rycka så där? Det ser ju lite ut som ett spök talismanlåda. Och öppna inte sakta nu, utan skynda er, för ni har faktiskt rätt bråttom om ni ska rädda världen. Men nu lyser de igen. Räcker de håller i lådan så lyser talismanerna. Jag fattar inte detta. Kill the power. Alltså det är ingen i publiken som hör vad de sjunger om. Alla hade blivit glada för att de körde Heart of the Hell. Någon hade möjligen tänkt, jag känner inte igen den här texten. Är detta rätt text? Ah, skitsamma, Paul har väl glömt den. Det är ingen som tänker, och nu flyger de, varför åker de inte tumme? Ja, okej, han kom väl inte åt där inifrån och ringa, antar jag. Och nu, spot the stand-in här, för det här, nu blir det jobbigt. Och så, alla måste slåss mot sin grej. Ja, det är ju logiskt, det är ju jättelogiskt. Paul kan inte slåss mot Peter, hur skulle det se ut? Nej, var är min gubbe? Nu ska vi säga här. Här har vi Gene mot Gene då, det är lite coolt. Och där har vi Peter mot sin stora tjocka stand-in, som är dubbelt så stor som den riktiga Peter. Och där har vi Ace mot Ace. Ja, men det, och där har vi inte riktig Ace. Där har vi riktig Ace. Där har vi riktig Ace igen. Men där har vi inte riktig Ace. Fast han håller gitarren. Och där har vi, ska vi se, fake Paul. Kom igen nu, det är roligt när Paul skjuter. Men där är fake Ace utan gitarr. Där är riktig Ace fast det är fake Ace. Och där är fake Ace igen som går upp till fake Ace som hoppar ner. Fake Ace gör en volt. Och ställer sig med pose. Ja, det är helt omöjligt att hänga med i det här. Gene, riktig Ace skickar in fake Ace i väggen. Fake Ace gör en volt upp. Riktig Ace sparkar fake Ace. Fine. Och där flyger fake Peter. Och nu, riktiga par på golvet. Stor par. Varför har, alltså han. Det där är ju fake par som skjuter. När han nu har gjort kiss till robotar, varför har han givit dem alla deras krafter? Varför har han tagit sig tid att tillverka att Paul skjuter med ögat och så vidare? Det är väl helt orimligt. Och där står det bara riktiga medlemmar som Ace nu skjuter bort. Men, och där såg ni ju självklart, en del av effekten låg ju kvar på scenen då. Ligger fortfarande kvar där. Och den försvann när Ace fick sin gitarr. Genialiskt bra. Titta, spola tillbaka där. Titta, precis framför trumsetet nedanför där så ligger där en grej som smäller till. Och som ligger kvar fram tills att Ace får sin gitarr. Men varför har han gjort dockorna så hemskt trogna? De är ju ändå fruktansvärt starka. Varför har han givit dem specialeffekter? Och Melissa är jättelycklig för nu står riktiga Kiss på scenen igen. Men hennes pojkvän har inte kommit tillbaka. Det är ju det som är hela hennes grej. Jag tror hon skiter rätt mycket i huruvida parken rivs eller inte. Hon vill ju träffa sin pojkvän igen. Trumsolo. Slutet på trumsolo dessutom. Och det klippet för fjärde gången. Och den tjejen jag tyckte var söt när jag var liten. Och så studioversionen på Rock One Night igen. Alltså de måste ju ha spelat hur länge som helst. För som sagt, jag har ju tre playback. På den här publikinspelningen så där tre Love Gun och en Shock Me som är playback. Och de är ju inte alls med i filmen. Och hur många gånger behövde man spela? Fast å andra sidan, närbilderna är ju nog tagna. Den där är nog tagen. Utan publik. Samtidigt som de gjorde Rip and Destroy. Det vågar jag nästan gissa. Trumsolo. Ja, det måste faktiskt vara så att närbilderna där är ju väldigt lika. Rip and Destroy-inspelningen. Det där är ju inte Rip and Destroy. Det var ingen kameravinkel alls som såg ut så under den. Så att, ja, då är det väl så att de har gjort alla närbilderna en kväll. Det skulle man ju ha velat se. En wide shot på Kiss ut. Kiss med smink utan publik på en fullt upplyst scen. Varför har vi aldrig hört någonting om det? Det måste ju ha varit någon som har sett någonting. De har inte kunnat stänga av hela parkeringen. Fan, det är just det här skulle man vilja fråga dem om. Om de minns det. Fast Paul och Gino, vi minns inget av den. Och Ace minns ju verkligen inget av Peter, skäms för mest. Men vem skulle man fråga? Bill O'Coin hade varit kul att fråga, för han lär ju vatten. Det var ju en grej att fundera lite på. Och varför finns det inga foto på det? Det måste ju finnas foto. Om ingenting annat så för de själva. Ja, det finns det ju säkert, men det har väl inte dykt upp bara, antagligen. Ja. Kiss har räddat världen genom att Paul skjuter på sig själv. Alltså fake Paul skjuter stjärnan och på en gitarr som speglar tillbaka det på honom, så han exploderar och försvinner helt. Alltså antimaterialiseras. Det är tuffa grejer faktiskt. Men Ace skickar de andra tre någonstans då också. Ut i någon slags... Och nu är Melissa arg. Därför att nu har de ju gått tillbaka till källaren för att leta efter Devereaux då. Vi får prata om försvinnandet innan han pratar sen. Och nu är hon arg, och för Sam står ju där. De har hittat honom, men han behöver ju bli avrobotiserad. Hur man nu gör det. Och så är Kiss med. Varför är Kiss med? Vad har de med det här att göra egentligen? De har fått sina pengar för att spela. De borde ju vara i ett flyg tillbaka till Los Angeles. Eller en bil. Och så... Varför gick... Alltså... Blev Abners hår vitt? För att han blev arg. Och sådär. Det här är ju då den europeiska varianten. Där Paul Helsunica lyfter bort mikrochipet. Eller vad det nu är för något. Det ser ut som ett litet motstånd. Och... Nu vaknar Sam och frid och frid. Där är ju det amerikanska Attack of the Phantoms-grejen fräckare, för där skjuter Paul sönder den med sitt öga. Det tycker jag är lite fräsigt, det gör jag faktiskt. Så det är ju synd att det här bara plockar bort det här. Men det är ju lite mindre våldsamt, för där är ju inget annat våld i filmen för barnens skull. Så att det är ju lite bättre kanske då att vi kör på den snälla varianten. Men när blir Admirals hår vitt och längre? För det är ju inte bara det att hans hår har blivit vitt och han sitter där och blinkar. Vad är det som har hänt? Det är ju riktigt Scooby-Doo-slut är det. Han har blivit the demented madman som han var. Han har till och med fått buskiga ögonbryn som är vita. Men håret har ju växt. Jag fattar inte detta. Filmen är slut. Paul står i I Still Love-kostymen fortfarande. Och Gene skulle börja sjunga Rock All Night, vilket är anledningen till att de klippte precis innan där. Här får vi lite recap. Och vi får väl vara nöjda med detta. Jag hoppas att ni har haft roligt här. Jag har alltid roligt när jag ser den här filmen, men jag har faktiskt haft lite roligare idag. Jag har aldrig sett det för att det inte är någon publik när Kiss står, när de står och väntar på Kiss. Robotarna utanför att det bara står typ 20 personer. Det har jag aldrig sett för. Jag har aldrig sett det, på det här sättet, det dåliga skådespeleriet från alla monster i The Chamber of Thrills. Och den här det har skapat lite frågor hos mig, den här podden också, som jag kanske någon dag får tillfälle att besvara. Men framförallt så är det ju roligt att prata om Kiss och 70-tal. Så jag hoppas att Jimmy, som han heter, som kom med tipset om Phantom-podden, är nöjd. Slime och Dirty D. Hon hette Dirty D. Slime, inte Snide eller Clyde. Slime hette han. Och Dirty D. Det kommer jag aldrig glömma. Dirty D. Så inte det. Leon Delaney spelar fassan in i Chamber of Thrills. Jaha, det är Sean Delaneys bror eller något sånt. Jag har haft väldigt roligt. Jag hoppas du är nöjd med podden, Jimmy. Och tack så mycket för att ni har lyssnat idag. Den här klockan är in på över 90 minuter och det blir enda gången jag gör en så här lång, för att det här tar upp fruktansvärt mycket bandbredd för mig. Nästa podd blir då en önskepodd. Vi får se vad det blir för någonting. Nu känner jag att jag behöver gå och dricka lite och äta lite middag, därför att så här länge har jag aldrig pratat utan avbrott. Om du inte frågar min sambo, som då envist skulle hävda att det har jag visst gjort i 14 år så länge vi har varit ihop. Men det stämmer inte, eftersom jag har rätt. Tack för att ni har lyssnat allihopa. Hoppas ni höll ut ända till slutet. Undrar om det är någon av er som är sjuk nog att göra det. I så fall så har du vunnit möjligheten att köpa dig en påse ostbågar. Vi hörs nästa gång. Ta hand om er och krama varandra i trafiken. Adios.